Välkomna ska ni vara till Fitness, Filosofi och Floskler avsnitt 22. Mitt namn är Henrik Wallis, a.k.a. Coach Henrik, a.k.a. konnässör av kraftsport, filosof av friskhet, tämjare av tankspriddhet och aktiv förespråkare för egenansvar, hälsa och hård fysisk träning. I dagens avsnitt kommer ni att få träffa en mycket speciell gäst. Jonas Kolting är en av Sveriges största triathlon- och äventyrsidrottare genom tiderna, skulle jag vilja säga. Han har åtminstone blivit ett household name när det kommer till långvariga, hårda fysiska ansträngningar. Sedan åren på toppen av hans triathlon- och uthållighetsidrottarkarriär har han hunnit med att bli pappa och fylla 50 år. Och han är en stor förespråkare för vad han kallar den nakna hälsan. Samtalet handlar väldigt mycket om hälsa på individ- och populationsnivå. Vad det innebär att vara en praktiker mer än en teoretiker när det kommer till hälsa. För i mångt och mycket blir ju vår egen hälsa bryggan mellan offerskap och ansvar. Det finns nämligen ingen som kan vara hälsosam åt dig. Det spelar ingen roll i vilken utsträckning fadersfigurer av olika slag ger dig tips, råd om hur du bör leva. Det är fortfarande du som måste praktisera dessa råd. Vi pratar om ordet extrem och vem som egentligen är extrem. Är det Jonas som är extrem för att han menar att kroppen är kapabel att göra ganska många saker? Och att han inte alls är en outlier som kan springa och simma och lyfta. Utan att människan då har det i sig, eller människodjuret har det i sig. Så att kanske att det extrema mer är att vi inte kan bära upp egen kroppsvikt, att barn numera är överviktiga, man kan kalla det trivselvikt. Men vad är egentligen det extrema? Och vad säger egentligen ett hälsoråd om att 2300 steg per dag skulle vara tillräckligt? Hur långt har vi då gått från vår historia av att kunna vara jägare-samlare? Är det extremt med så minimala rekommendationer uppmuntran till fysisk aktivitet? Vem är extrem egentligen? Vi pratar om medicin, men också hur Jonas och jag, som ju faktiskt inte sitter inne på en skyddad yrkestitel, kanske kan uttrycka oss mer om hälsan under filosofins namn. På sätt som någon, till exempel legitimerad dietist eller läkare, inte kan. Så vem har rätt? Hur kan teoretiker och praktiker hjälpa varandra? Och hur kan vi vara ledare för vår egen hälsa? Du kommer också få lite triathlonhistoria i samtalet. Och i mångt och mycket påminner det här samtalet om den föreläsningsturné med namnet Den nakna hälsan, som Jonas strax kommer be sig ut på. Jag har själv planerat in 1-2 stopp på hans föreläsningsturné. Om det blir i Stockholm och eller på västkusten, det får vi se. Med det sagt, så rullar vi lite musik och sen så är samtalet igång.
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
God dag kära lyssnare och välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler avsnitt 22. Med mig, Henrik Wallis, som er värd. Dagens gäst är uthållighetsidrottaren som sprungit fler och längre triathlon än han kan räkna till. Äventyrsidrottaren som simmat Gotland runt, Phuket runt och även hela Göta kanal. En kontroversiell man vars budskap egentligen inte är så kontroversiellt. Boråsaren som gillar att inspirera, uppröra och dessutom coacha andra. Föreläsare och lobbyist för ett aktivt och avklätt fysiskt liv. Vinnare av allt från Ultraman till ö, som alltid har en comeback inom räckhåll. Nu aktiv med föreläsningsturnén Den nakna hälsan som premiärar nästa vecka. Sveriges kanske friskaste man, Jonas Kolting. Välkommen.
Ja, tack så jättemycket.
Vill du fact-checka den presentationen?
Nej, men jag tyckte det var ganska bra faktiskt. Jag har väl två små invändningar bara. Det första är när du sa att jag har simmat Göta kanal. Det vill jag ju då bara förstärka att det var faktiskt hela vägen från Stockholm till Göteborg, och Göta kanal är en ganska liten och den enklaste delen av just den simningen, så att just det här, allt annat än Göta kanal var faktiskt väldigt relativt sett ganska tufft, så att Göta kanal är nog inte så där himla många mil i sammanhanget, men hela den simningen var faktiskt 64 mil lång, men det är ingen fara, det gör ingenting.
Nej. Jag vill prata delvis om äventyrs- och uthållighetsbravados från förr och nu. Men främst är jag mest intresserad av din syn på hälsa, Jonas.
Ja.
Så jag tänker att jag vill bli bättre på att förstå hälsa, både på individ- och samhällsnivå. Tänker också på de som kanske ligger mest i riskzonen, men också för de som ligger bättre till hälsomässigt. Jag pratar gärna om ett sunt, nyktert sätt att se på hälsa, och inte bara att du har något citat med att det vi tror att vi lärt oss de senaste 50 åren i hälsa verkar också inneburit att vi glömt bort de senaste 50 000 årens självklarheter från att vara det mänskliga djuret.
Ja, precis.
Kan du berätta, Jonas, vad betyder egentligen den nakna hälsan, och varför heter din föreläsningsturné så?
Det anspelar på att skala bort väldigt mycket av den moderna synen på hälsa som vi har fått oss till livs under de senaste kanske 50 åren, eller ja, under min livsstil. Den synen av hälsa som har blivit väldigt kommersialiserad, eller det begreppet hälsa har blivit ägt av ett antal liksom instanser, och där också allt som har med ohälsa att göra har blivit ett medicinskt problem, så tillvida att det är någon form av farmakologi eller någon form av medicinsk intervention som ska krävas för att man ska få bättre hälsa, när väldigt mycket av det som vi lider av idag som befolkningssätt, och naturligtvis då på individnivå, är resultat av en dålig livsstil där vi då, precis som du uttryckte det, där vi har glömt hur vi ska leva helt enkelt. Alltså att det är inte att det i grund och botten är något fel på oss, eller att vi ens behöver medicinsk vård, och verkligen inte mediciner. Naturligtvis inte kategoriskt och alltid, men i väldigt hög utsträckning så handlar det ju om att människor idag fungerar ju lite sämre fysiskt, psykiskt, känslomässigt, mentalt, spirituellt, ja, egentligen på alla sätt som vi är människor, sämre än vad vi skulle kunna göra. Och där handlar ju då nakenheten om att plocka bort väldigt mycket av de villfarelserna eller myterna eller den pådyvlade kommersialiseringen, alltså att man säljer. Det finns ju en enorm ohälsoekonomi runt det här. Så att plocka bort allt det och titta på det som är de naturliga förutsättningarna för mänsklig hälsa och vad vi behöver göra i våra liv för att någonstans vara i fysisk och mental och känslomässig balans och kunna njuta av ett liv och en vardag där vi kan hantera påfrestningar och där vi kan leva smärtfritt och utan att utveckla onödiga kroniska sjukdomar, och kunna använda alla våra system fullt ut, från våra fysiska system till våra sexuella system till hormonella system, matsmältningssystem, immunförsvar och så vidare och så vidare. Så att där är ju nakenheten då i sammanhanget, att plocka bort allt det här moderna tramset kanske och förstå vad vi i grund och botten är, nämligen ett oerhört gammalt urmänskligt djur.
Okej. Men vad jag förstår, det du förespråkar går ju väldigt långt från hur den moderna svensken lever. Varför vill folk ändå lyssna på dig?
Ja, men jag vet inte om det är så jättemånga som vill lyssna på mig faktiskt. Jag tror att du sa ju initialt att jag tror ordet kontroversiell nämndes, och sen så påpekar du att det nog inte är så kontroversiellt, men sanningen är ju att jag har ju ett ganska förpliktigande budskap säkert. Jag har ju ett budskap som bygger på en hel del obekvämlighet och en hel del egenansvar dessutom. Det är inte alls populärt idag, och det handlar om att möta mycket motstånd, och jag tror inte det är ett så populärt sådär, det är inget feel good budskap på något sätt, så jag tror faktiskt inte att det är sådär jättemånga, det här budskapet går ju inte riktigt hem i stugorna, det tror jag inte, men det finns ju naturligtvis en relativt sett stor andel Men de är ju ändå i absolut minoritet som uppskattar budskapet. Någon som är intresserad av någon form av hälsooptimering eller som har stött på patrull i andra sammanhang. Jag träffar ju många människor som genom mina kanaler, absolut inte bara mina kanaler, det ska gudarna veta. Det finns ju människor som är långt bättre än jag på att uttrycka det här. Men där man på olika sätt har hittat alternativa vägar för att komma till rätta med sina ohälsoproblem. Problem som vården då i sammanhanget inte alls har kunnat hjälpa till med. Så att jag tror att det finns ett behov att röster som mina finns och agerar ganska kraftfullt och gör sig hörda. Sen uppfattas det ju som kontroversiellt av väldigt många, men det visar ju hur oerhört långt vi har kommit ifrån en verklighet så som den borde vara.
Mm. Vilka är som inte vill lyssna på det då?
Majoriteten. Nej, men det tror jag. Alltså de flesta människor är ju relativt sett ointresserade av det här på det praktiska planet, alltså på det förpliktigande planet. Det är ju bekvämt att gå till läkaren och få en medicin utskriven. Det är också bekvämt att få höra att det inte är ens eget fel. Det är bekvämt att höra att så att säga alla Agnes Wold, att man är liksom förutbestämd för det spelar ingen roll vad man äter, det spelar ingen roll vad man gör. Alltså väldigt så här, ja nej men det mesta sitter i generna och så vidare och så vidare, och det kan ju vara lite tacksamt att höra, för då kan man ju fortsätta som man har gjort och man behöver inte göra några stora åthävor och man behöver inte ta så mycket ansvar och man kan sänka ribban till en nivå där man definitivt absolut klarar den. Vi kan ju bara ta det här senaste exemplet nu när vi pratar om 2300 steg som någon form av nivå där man förbättrar sin hälsa. Man kan ju bara undra från vilken nivå jämför man med då, om man jämför med en människa som är absolut sängbunden. Alltså det blir så här, man jämför ju med en nivå som är löjeväckande. Man måste ju jämföra med en nivå som är något sånär, så att säga, realistisk. Det är inte realistiskt att utgå ifrån att vi går noll steg per dag, för det gör ju ingen människa som har ett vanligt liv med även med ett minimum av krav. Så att vi har ju så många av de här råden idag som sänker sig till den absolut minsta gemensamma nämnaren, där också precis alla kan klara det, och det invaggar ju människor i en väldigt falsk trygghet, och jag tycker inte det är till gagn för någon överhuvudtaget, och det blir rent av löjeväckande i sammanhanget då. Så men jag kan nog tänka mig att många ser på mig och personer som är som jag eller som driver samma budskap som väldigt extrema eller exceptionella eller ja, unikt begåvade eller sådär. Vi då, jag har liksom unika förutsättningar som gör att jag håller mig då förhållandevis frisk och stark, men det är ju precis tvärtom. Jag är ju ett resultat av de valen jag har gjort under väldigt lång tid, och likaså du och vem som helst. Så att jag försöker ju verkligen framhålla min vanlighet eller min brist på uniqueness. Jag menar, vi är ju allihopa vanliga människor, och det finns ingen som är liksom exceptionell, och det finns ingen som är förutbestämd att vara robust och hälsosam och stark om man liksom inte varje dag på något sätt efterlever det. Så jag tror att det finns så enormt många villfarelser och så oerhört mycket missförstånd, och vi har tappat som befolkning sett helt och hållet den här kroppsegna intuitionen kring vad som är rätt och fel, bra eller dåligt. Och det är ju naturligtvis ett jättestort problem, för då blir man också ett väldigt lätt offer för marknadsföring eller för bekväma budskap eller för kommersiella budskap. Så att jag tror att det finns en ytlighet runt det här ämnet idag som har blivit problematiskt.
Mm. Framförallt så är det som du säger, att vår intuition är lika med noll idag. Alltså att vi ska behöva fitnessappar och klockor för att vi ska förstå om vi är trötta eller inte. Att vi ska behöva mäta saker och ting i, I don't know, steg. Det är inte så komplicerat, men vi väljer att leva med ett informationssamhälle och glömt bort att vi kanske är kroppar med hjärnor och inte tvärtom.
Ja, men exakt. Ja, men många frågar ju mig hur jag äter, och många liksom frågar mig hur många kalorier hit och dit och hur många gram av någonting hit och dit och det ena med andra, och jag försöker ju hela tiden liksom verkligen gång efter annan då påtala att jag mäter aldrig någonting, utan jag förhåller mig till vissa generella regler, och sen styr jag mitt ätande efter väldigt grundläggande principer och väldigt grundläggande verktyg, och hunger och mättnad är ju två av de absolut bästa verktygen. Utgår man ifrån bra livsmedel och äter till mättnad, så har man en kroppsegen signal på att nu räcker det med mat, och sen så Har man ett sunt ätande så har man naturlig reglering via hunger, hungermättnad eller delvis mättnad, eller man känner, ja, någonstans liksom, jag känner av när jag behöver äta och dricka helt enkelt, och när det är tillräckligt eller när jag behöver äta mer eller om jag behöver äta en gång till eller så. Och det är ju sån intuition som naturligtvis alla människor har. Den är nedärvd, men idag förlitar vi oss, precis som du säger, på de här tekniska apparna och på alltså såna här detaljstyrda råd som är extremt liksom minutiöst utformade, men där man då fullständigt tappar helheten, där man liksom inte ser. Man pratar om 50 gram protein hit och dit, men, eller, och vid exakt den här tidpunkten, om det ska vara exakt så här mycket efter träning eller innan träning, och så glömmer man liksom den mest grundläggande regeln, och det är ju att det är angeläget att man är noggrann med vad man äter, när man äter, och inte bara liksom tidsfönster eller makronutrienter. Så att många går ju liksom vilse i det här och man ser inte skogen för alla träd.
Men hur kommer det sig att intuition är så osexigt, men däremot att en läkarlegitimation eller legdietists ord och en TV4-soffa väger tungt för människor?
Ja, TV4-soffa, det är ju min speciella, det där är ju, ja, det är ju ett ämne för sig liksom, men där har man ju verkligen, det är ju som tv för barn tycker jag, och väldigt mycket av tilltalet i massmedialt är ju, man talar ju ner till folk på ett sätt som infantiliserar hela debatten, det är ju ett jättestort problem. Men det är naturligtvis att man förlitar sig väldigt mycket på de så kallade auktoriteter som finns, och jag menar inget ont om läkare, det finns många fantastiska läkare där ute, men de är inte utbildade i hälsa, de är utbildade mer än något annat i att diagnostisera sjukdom och att föreskriva medicin eller vård, och man jobbar extremt mycket med symptomlindring. Man pratar oerhört lite om liksom förebyggande vård, och om man lyssnar på en fantastisk auktoritet som också är en auktoritet på riktigt, som heter Peter Attia. Han har precis skrivit en bok som heter Outlive, och han pratar ju mycket om det här medicinska paradigmet. Först hade vi liksom medicine 1.0 som var någon form av liksom så här, någon form av absolut grundläggande förståelse för människokroppen, och nu är vi i paradigm 2.0 där man jobbar mycket med att hitta ett namn på den åkomma som patienten lider av och sen föreskriva en medicin. Nu är inte akutvård med det här, det liksom ligger lite utanför det här, men när man är sjuk eller när man mår dåligt, ofta med livsstilsohälsa, men man jobbar väldigt lite med den förebyggande vården, och det är ju medicin 3.0, att förstå vilka råd man behöver ge för att undvika att människor överhuvudtaget hamnar i den situationen. Och det jobbar ju inte liksom, jag menar, i läkarutbildningen så pratar man ju oerhört lite om rörelse eller vikten av rörelse eller varför människan ens behöver att röra på sig. Man lär sig oerhört mycket om farmakologi och mediciner, men man lär sig väldigt lite om behovet av rörelse. Likaledes lär man sig väldigt lite om nutrition och alltså de här väldigt djuplodande filosofiska och pragmatiska diskussionerna om vad en människa ska äta, som man hade behövt att ägna väldigt mycket tid åt för att liksom förstå djupet av det och för att liksom sätta det i sitt sammanhang och i sin kontext och att förstå historiska sammanhang och evolutionära sammanhang. Det gör man inte överhuvudtaget. Så att läkare av idag, nu finns det ju naturligtvis läkare som ändå gör det för att det finns ett egen intresse och det finns läkare som har en väldigt god intuition, men i själva läkarutbildningen så jobbar man ju inte med det. Dietister, det är ju ännu värre. Det förhåller man ju sig till den här någonstans den här mallen som man har liksom bestämt att det är, och som på något sätt väldigt mycket följer livsmedelsverk och stora statliga institutioner och paradigm som mer eller mindre uråldriga och föråldrade. Och när man väl har den här legitimationen så är man mer eller mindre förbunden att, ja, egentligen repetera de råden som man har lärt sig, och man är, ja, man är en ensam liten pusselbit i ett stort yrkesnätverk. Man har väldigt mycket ansvar både uppåt och neråt, och man behöver vara lojal mot sin arbetsgivare och sådär. Jag har haft kontakt med många dietister som har fått, så att säga, klä skott för mycket intern kritik, som har liksom vågat yppa råd om att äta mera kött eller att inte vara rädd för mättat fett och sådär. Så att det finns ju mycket, det finns så mycket tystnadskultur och gamla paradigm helt enkelt i båda de här kulturerna, tror jag. Så att vården är i stort inte utrustad för att hantera livsstilsohälsa. Man förebygger det väldigt dåligt. Som system sett så jobbar man inte med det, utan man jobbar med att behandla människor som kommer in när de väl är livsstilssjuka, och sen så har man metoder för att hålla människor vid liv ganska länge med kronisk sjukdom. Men man jobbar väldigt lite med att se till att folk inte blir sjuka från första början. Och det är ett jättestort problem såklart.
Mm. Men du kan ju säga det här, för du är ju de facto en praktiker, en utövare.
Man ska inte underskatta praktiker och man ska inte underskatta generalister. För generalister ser ofta, jag menar, man kan vara specialist och då är man ju super, super duktig på sitt lilla område. Och inget ont om dem. Jag vill absolut inte baktala någon yrkeskår på det sättet. För det finns exempel på lysande utövare naturligtvis i alla yrken. Både dietister och läkare. Och jag känner flera av dem personligen. Men som system betraktat så har du ju definitivt sina brister. Och bara för att man liksom inte har... Och så är det ju också liksom. Säg att du är dietist och du har läst 5,5 år på högskolan någonstans. Och sådär bara, jag menar... Det är klart att man blir fruktansvärt provocerad när man kommer ut och börjar jobba och sen förstår, eller kanske ingen vill ju ha spenderat så mycket tid med någonting och känna att det man har läst och studerat och den tiden man har lagt ner och alla pengar det har kostat indirekt då, för man har inte jobbat under tiden. Ingen vill ju liksom känna att det har varit bortkastat eller att man har lärt sig fel saker eller att man hade kunnat bli minst lika duktig om man hade gjort egen studier eller praktiserat det här eller ja, på något sätt. Så att det finns ju någon form av prestige i det här också, som också hämmar helhetsdiskussionen. Men jag är för egen del, ja, jag har ju studerat väldigt mycket runt det här, i synnerhet när det gäller mat och nutrition och kopplingen till hälsa under hela mitt vuxna liv. Jag har gjort det av rent egen intresse och under de senaste 10 åren också för att bli en bättre föreläsare och för att jag äger ett genuint intresse av att vara behjälplig för mina medmänniskor och för att liksom sprida proaktiva, positiva, inspirerande budskap om förändring och personlig förändring och att man äger väldigt mycket de här processerna själv. Så att, det har ju legat i mitt intresse under väldigt lång tid att vara väldigt påläst och jag har ju absolut ingen prestige. Eller jag, och framförallt är jag inte ansvarig gentemot någon. Så där är ju friheten att jag kan ju känna att jag har ju liksom inga... Det är ju ingen som sätter en munkavel på mig i något sammanhang. Man vill ju gärna göra det naturligtvis med alla oss som är frispråkiga, frifräsare och sådär, men... Och då ligger det ju alltid i mottagaren att värdera budskapet. Låter den här personen påläst? Låter den här personen rationell? Finns det logik i budskapet? Och det är ju någonting som jag jobbar väldigt hårt med under min föreläsning. Att presentera liksom resonemang och argumentation kring saker och ting. Jag skulle aldrig vilja påstå att så här är det. Det här är 100% eller det här är 100% vitt eller 100% svart. Det finns ju ingenting i livet som är på det sättet. Det är alltid... en flytande skala i nästan alla sammanhang. Men det finns väldigt många intressanta resonemang som behöver föras och det gäller ju i princip i alla våra stora frågor idag. Men ja, det finns mycket att säga runt det naturligtvis.
Jag förstår. Men om vi backar bandet, före du åkte land och rike runt och föreläste, var med på debattprogram, drev egen podcast, så gjorde du annat.
Mm.
Kan inte du berätta om din bakgrund som konditions- och äventyrsidrottare?
Jag började ju min, ja, vad ska man säga? Jag började idrotta när jag var ung. Jag började simma när jag var 9-10 år. Var ju absolut inte duktig på något sätt. Jag var verkligen ingen barnstjärna. Jag hade ingen uppenbar talang. Jag var väldigt sen med att lära mig att simma på riktigt. Alltså skolans bröstsim. Jag var nog sist i klassen faktiskt. Och jag blev aldrig bra på bröstsimman när jag tävlingssimmade heller för den delen. Och jag var inte heller duktig på att springa. Jag vet att jag var sist i klassen i fjärde klassen. Vi skulle springa runt sådär. Man gör distanslöpning i fjärde klass för första gången. Jag var ju väldigt otränad när jag var liten. Jag hade liksom ingen idrottslig bakgrund. Jag hade en ensamstående mamma. Jag hade inte så mycket aktivitet i min vardag. Så. Men jag började att simma och jag tyckte omedelbart om simning. Därför att det fanns en mätbarhet där som jag uppskattade. Och jag förstod tidigt att om jag simmade 50 crawl nu på 46 sekunder så kanske jag kan simma på 44 sekunder nästa gång om jag tränar ordentligt och sådär. Så att jag tyckte om den här mätbarheten, även om det innebar att de där 46 sekunderna inte ledde, ja, att jag kom bland de sista. Sådär. Det var inte så viktigt för mig, eller det var ingenting som avskräckte mig, för att jag var väldigt så här inspirerad av att jag hade förbättringsverktygen i min egen hand och... bara genom att träna helt enkelt. Så att jag ägnade egentligen hela min tonårstid åt att simträna och blev väl med tiden ändå hyfsat duktig på distriktsnivå och även på Sverigenivå i min åldersklass. Jag kanske var bland de 3, 4, 5 bästa under en period på 1500 frisim. Och sen när jag växte lite så blev jag väldigt bra på 50 frisim, så jag var ganska snabb också. Men sen när jag blev någonstans 17-18 år så förstod jag ändå att om man skulle bli riktigt, riktigt bra på simning, alltså på nivån där man då tävlar som Lars Frölander, som tävlade i samma klass som mig, han är ett år yngre än vad jag är, så förstod jag att det fanns vissa liksom givna fysionomiska parametrar som man behövde ha. Liksom. Det fanns en viss typ av axelrörlighet, en viss typ av höftrörlighet, och riktigt duktiga simmare är ju som liksom blåmaneter i kroppen. De är ju väldigt, väldigt mjuka. Och jag har liksom aldrig haft den exceptionella simmjukheten, utan varit mer vanlig i sammanhanget. Och det har väl gynnat mig i den övriga idrottsvärlden sen. Men jag kom i kontakt med triathlon när jag var 16-17 år. Och det var ju därför att vi hade en duktig triatlet som tränade simning med oss. Han var svensk mästare under den perioden och också baserad i Borås, och han började simträna med oss. Och på det sättet fick jag en naturlig kontakt med sporten. Jag hade också börjat springa lite grann. Jag sprang min första halvmara som 17-åring, tror jag sprang på 1,33. Och kände att sådär, ja, jag är inte helt oäven. Jag tror jag gjorde hälften av all löpträning veckan innan loppet. Och så kände jag så här, men jag ska ge det här en chans. Det verkar kul, tycker jag. Jag hade gjort några öppet vattensimningar. Jag hade simmat Vansbro och någon annan sån här kanalsim i Motala och så, utan våtdräkt då, för det fanns inte egentligen. Nej, men så jag köpte en cykel för 5 000 spänn. Fick såna här riktiga cykelskor, fast i läder. Anmälde mig till min första triathlon. Kom tvåa på den. Vann tävlingen efter i juniorklassen. Och sen, ja, så rullade det på lite grann därifrån. Och så hade jag absolut ingen plan om att det skulle bli en karriär eller att det skulle finnas ett yrke i den sporten. Så, utan jag tyckte mest att det var lite häftigt med triathlon. Jag tyckte om friheten som det innebar. Jag tyckte också om att det var en idrott som inte hade någon egentlig struktur. Vi hade inget förbund exempelvis. Vi hade liksom bara vi var en sektion i Svenska Militäridrottsförbundet. Det fanns liksom ingen triat, det fanns ingen guide kring hur man tränar, det fanns inga tränare, utan det var verkligen High Chaparral. Jag läste alla böcker jag hittade, jag köpte böcker från alla de här legenderna som körde triathlon på 80-talet på Hawaii. Scott Tinleys Winning Triathlon står i bokhyllan här framme. Det var mycket sådana här härliga anekdoter. Supervältränade människor som sprang runt i badbyxor på Hawaii. Det såg så jäkla coolt ut. Jag köpte amerikanska Triathlete Magazine, memorerade det utantill. Och så här fanns en härlig aura kring sporten. Och hade jag något bra år och något lite sämre år, gjorde lumpen på idrottsplutonen, det var väl inte superlyckat. I efterhand så, ja, man kan ju se att det fanns ett värde i allt det där. Började plugga på universitet, det var kanske också var lite bortkastat. Och sen någonstans där 95-96 så bestämde jag mig att jag skulle försöka satsa rejält. Och jag åkte utomlands och jobbade samtidigt som jag tränade under ett antal månader, och så kom jag hem och så vann jag mitt första senior-SM-guld. Och sen därefter, och det var 1996, och därefter så kan man väl säga att jag blev, ja, mer eller mindre professionell. Så tillvida att jag inte egentligen jobbade med något annat. Men det var väldigt mycket learning by doing, och det var ju, jag lärde mig oerhört mycket i den processen eftersom jag gjorde allting själv. Jag jagade sponsorer själv, jag bokade resor själv, jag la upp min egen träning själv. Ja, det var hårda år på många sätt, men det var också oerhört utvecklande år. Jag gjorde oerhört fantastiskt många misstag och velade mycket hit och dit, vilket ju är naturligt att göra. Men samtidigt gjorde jag många saker rätt också. Jag lärde mig väldigt många saker, och just på basen av att jag var ensam i det jag gjorde och att jag höll på med en företeelse som inte många andra förstod eller som i många avseenden var helt ny, så behövde jag utbilda mig själv. Jag behövde förstå de olika processerna. Jag behövde vara lyhörd och dokumentera och fundera över varför saker gick som de gick, och när det gick bra, vad berodde det på, och när det gick dåligt. Ännu viktigare att försöka förstå sådär vad som hände, och också försöka förstå helheten. Och någonstans där kan man väl säga tidigt i mitt liv då, i mitt vuxna liv, så väcktes också den här insikten runt hälsa, eftersom jag var ju väldigt, väldigt intresserad av allting som hade med konditionsidrott att göra och läste ju det mesta jag kunde komma över. Och det var så tydligt, och det här var ju så här, det här är ju tidigt 90-tal. Vi hade skidåkare då som bara käkade då, som det beskrevs, pasta och gröt. Vi hade samma skidåkare som var oerhört mycket förkylda och sjuka. Under den period var det nästan, liksom, det var nästan parodiskt hur många sjukdagar som skidåkare och sådär verkade ha. Vi ska komma ihåg att världen var väldigt liten då också. Alltså, det här var ju pre-internet. Alltså, man fick ju information delgiven om man såg på SVT och läste tidningarna. Det var ju liksom, världen var inte större än så. Jag hade turen att komma i kontakt med en amerikansk författare som heter Phil Maffetone. Jag gjorde några resor till USA som tur var. Jag hade, fick kontakt med Phil Maffetone, eller vi fick inte direkt kontakt med honom, men genom utländska medier och så läste jag om hans bok. Jag visste också att han var coach. Han är ju kinesiolog och medicinskt utbildad och sådär. Men att han också var triathloncoach till världens, ja, kanske världens, en av de absolut största legenderna någonsin, Mark Allen. Han vann 6 gånger i rad på Hawaii Ironman och har vunnit både långdistans och kortdistans och en absolut legend. Och Maffetone var coach åt honom under många år, och han skrev en bok då som heter In Fitness and in Health, och den boken kom att förändra väldigt mycket kring hur jag, väldigt mycket hamnade rätt hos mig när jag läste den boken. För han var ju den första som beskrev liksom att om man ska prestera bra som idrottsman, vilket då handlar om prestation, så måste man ha en väldigt stark bas av hälsa. Och hälsa handlar ju inte om prestation. Hälsa är ju ett tillstånd som man eftersträvar och hela tiden balanserar. Och de sakerna man eventuellt kan tänkas göra för att eftersträva tillfällig prestation. Jag menar, om jag drar i mig nu, om jag så här, ja, men om jag vill bli pigg nu, då kan jag ju dra i mig en cola nu. Och jag kommer mycket riktigt att bli pigg precis nu. Men det är en väldigt dålig strategi i det långa loppet att alltid liksom, ja, okej, jag dricker en cola varje gång jag är trött eller liknande, va? Så att jag förstod det så här, han förklarade att ja, men fitness och hälsa är inte samma sak. Man kan vara superfit men leva ett ohälsosamt liv eller göra det på bekostnad av sin hälsa. Likaledes kan man faktiskt vara helt frisk men ha dålig fitness. Alltså man är inte tränad helt enkelt. Man är en otränad individ, men man är helt och hållet medicinskt frisk. I alla fall ett tag, för det kan ju komma i kappen om man är helt otränad såklart. Men det var så ett intressant resonemang som jag aldrig hade hört tidigare, och det fick mig att fundera jättemycket. Och han beskrev ju liksom hur viktigt det är att äta fett exempelvis för det hormonella systemet. Han beskrev konceptet stress, att alla sorters stress måste man ta i beaktning. Det är inte bara den fysiska stressen av träning, det är känslomässig stress och kemisk stress och så där, var biologisk stress ja, och så vidare. Så det var så mycket där som jag fick mig till livs, som jag grundade mycket på och som jag delvis då över tid implementerade i min egen träning och min egen livsstil, vilket gjorde att jag kände att jag hamnade lite före ganska många andra i min generation, och att det ledde till att det avancerade mitt tänk en hel del, och det ledde vidare till annan litteratur och andra studier och andra kontakter. Och så att jag hade det tidigt i mig, det här att så här, om man kan leva och äta och träna så att man primärt håller sig frisk, då är man nästan garanterad framgång. För framgång kommer, alla idrottstränare kan vittna om att kontinuerlig träning utan onödiga avbrott leder till framgång. Konditionsidrott är ju väldigt straightforward på det sättet. Undvik skador, undvik sjukdomar, undvik onödiga avbrott. Och så kommer det, och så blir det en ackumulerad effekt av träningen. Sen hur du tränar i detalj, om du sprang 50 minuter eller 65 minuter, om du simmade innan du löptränade, det är helt ointressant i sammanhanget. Utan det viktiga är liksom kontinuiteten, att varje dag kunna träna, varje vecka, varje månad, år efter år, successivt bygga upp sig och så vidare. Då. Så att det var så himla mycket det som ledde till de här två parallella målsättningarna hos mig. Eftersträva en hög nivå av hälsa och att eftersträva en väldigt hög nivå av fitness. Det är inte alltid att jag lyckades med det, för att elitidrottsträning, triathlon, det är ju en jävligt hård idrott. Det är ju inte per definition alltid det hälsosammaste. Och ibland gör man ju tillfälligt saker som går ut över hälsan. Men om man kör en Ironman, då känner man ju sig, man känner ju sig som, ja, man är 100 år gammal dagen efter liksom. Det är ju inflammationer precis överallt. Men det kan man ju naturligtvis ta, och det kan man också acceptera. Det är liksom en del av att maximera ett effektutfall, liksom, att man maximerar sin insats och man tar ut sig fullt ut, men att man i det stora hela som röd tråd någonstans har en hälsosam livsstil. Så att där föddes ju mitt intresse för hälsooptimering, och det har ju bara växt sig starkare, och i synnerhet de senaste 50 åren. Nu har jag ju fyllt 50, så någonstans under åren där mellan 40 och 50 så har ju den målsättningen utkristalliserat sig mycket, mycket mer. Nu har jag ju två små, jag fick ju barn ganska sent i mitt liv. Jag har ju en femåring och en treåring. Och det innebär ju liksom att det finns alla skäl i världen för mig när jag tänker på så här begrepp som longevity, långlevnad. Det här som man pratar om healthy lifespan. Alltså, det handlar ju inte bara om att bli gammal. Det handlar ju om att ha så många friska, aktiva år som möjligt. Inte att kunna leva länge med kronisk sjukdom. Det är vi ju jätteduktiga idag på att hantera rent medicinskt. Så att just det här att hitta nu en balans då som ja, en i allra högsta grad medelålders man som jag är. Att jag ska kunna fungera på samma nivå även om 10 år när jag är 60 och gärna också om ytterligare 10 år när jag är 70 och varför inte ännu längre liksom. Så att det finns en härlig attraktionskraft liksom i det att och en väldigt intressant utmaning och det är också väldigt inspirerande för mig själv att jag menar jag har aldrig älskat min träning så mycket som jag gör nu. Jag har ju alltid gillat att träna. Men jag har aldrig tyckt om det så mycket som jag gör idag faktiskt. Det har aldrig betytt så mycket för mig. Jag har aldrig uppskattat det så mycket. Jag har aldrig varit så tacksam för att jag kan gå ner en förmiddag som idag, gå ner till ett tomt Lidebergsbad, utefält, jag får simma 5000 meter med två av mina kompisar. Det har aldrig betytt så mycket som det gör idag och det tycker jag, det är faktiskt, det kanske är något av det som jag är mest stolt över eller tacksam över att jag kunnat behålla det och att den här övergången har gått ganska smärtfritt från då att vara en ganska driven prestationsidrottare. Det jag, ja, min försörjning hängde ju i ganska hög utsträckning på hur jag presterade till att ändå kunna behålla kärnan i det och det är ju verkligen glädjen av rörelse. Jag har ju modifierat mycket av min träning också naturligtvis. Jag tränar inte på samma sätt men att ändå essensen av rörelseglädje den finns kvar väldigt mycket i mig.
Om du får jättegärna prata om hur träningen såg ut förr och hur den ser ut idag. För det är uppenbart att se att förr hade du ju väldigt externa målsättningar. Du hade
Ja,
liksom en
verkligen.
sport definierad av andra. Du åtog dig diverse utmaningar. Men nu idag säger du att det är ditt liv som står på spel. Och det är ingen som kommer
Precis.
kolla, mäta av hur väl dina intervaller gick, för du har inget
Nej.
givet utlopp för det.
Nej, men precis.
Så hur
Så är
såg
det ju.
den
Nej.
ut förr och nu då?
Förr var det väldigt strukturerad triathlon-träning. Det var mycket simning, cykel och löpning. Det var inte mycket mer än det. Ja, det var ju lite styrketräning också och lite ja, en del funktionsträning och en del sjukgymnastik och sådär. Men det är klart att det var mycket baserat på simning, cykel och löpning. Och det var periodiserat på ett sätt där man liksom blandade olika, man hade olika perioder under året. Man hade någon form av grundträning och basträning. Det var ju väldigt mycket aerob, relativt sett återhållsam träning under stora delar av året. Det pratar ju Phil Maffetone för övrigt väldigt mycket om. Också mycket om liksom förmågan att inte köra för hårt på distansträning för att sen å andra sidan kunna köra super, super hårt på de hårda passen. Så jag hade en bra periodisering. Jag hade, man kan väl säga att löpningen ändå var min basen i min träning. Jag sprang ganska mycket året runt. Jag hade många veckor jag sprang 12 till 14 mil. Jag hade många, många dagar där jag sprang dubbla pass. Jag sprang extremt mycket terränglöpning i Borås, mycket kuperad löpning. Och jag hade alltid lätt för att springa. Nu kommer jag ju från en simbakgrund, men det är ingen som vinner triathlon-tävlingar på basen av att de är duktiga simmare, för alla är duktiga simmare. Och det är mycket, mycket viktigare att vara en stark triathlonlöpare, alltså att förmågan att kunna springa fort när man är trött. Och det var väl en av mina kvaliteter faktiskt. Jag hade en väldigt bra rörelseekonomi när jag sprang. Och så att, nej men det var tuffare, det var jag blandade riktigt tuffa distansveckor, 35-40 timmar med veckor med mycket mer tempo, intensitet. Så där, det är alltid vanskligt att prata om träningstid, för det säger väldigt lite om vad man har gjort. Men ja, det var ett heltidsjobb kan man säga på många sätt. Det var väldigt hård, väldigt smärtsam träning många gånger. Det var väldigt krävande och så där var det fanns alltid någon form av jag ska inte säga att det fanns ingen extern press så, men jag hade ju väldigt mycket höga krav på mig själv när jag tränade triathlon. Men jag uppskattade processen. Jag var utomlands mycket och tränat och tävlat i alla världsdelar under min karriär. Älskar och älskade även då att träna hemma i Borås, träna hemma i Sverige. Jag har aldrig haft problem med dåligt väder på det sättet faktiskt. Så att det var en härlig tillvaro faktiskt då, men det är klart att det var slitsamt också. Det var ju, jag menar, det är ju många, många gånger man har sprungit eller tränat generellt med en väldigt trött kropp eller med det gjorde lite ont här. Kanske inte ont, men det var ömt. Och man kände liksom att, ja, men ur ett hälsoperspektiv då kanske det har varit bättre att inte göra det eller att göra något annat. Det är klart att så är det ju, men det kan ju alla idrottsmän känna igen sig. Och 99 gånger av 100 så hade man ju marginalerna på sin sida och så. Så att, ja, typisk triathlon-träning helt enkelt. Absolut inte bara långt, utan också väldigt, väldigt hårt. Och när jag säger hårt så, ja, men en hel del löpträning i sub, 3 minuters fart per kilometer. Jag menar, jag var ganska okej löpare även med löparmått mätt. Alltså inte på den absoluta Sverigeliten, men jag sprang ändå ganska bra i sammanhanget då. Jag hade ju några triathlon-tävlingar där jag sprang 30 kilometer i slutet på lopp då, när man, så här, det som heter långdistans, 4 kilometer simning, 12 mil cykel, 3 mil löpning, där jag sprang så här på 1.47 på de 30 kilometerna. Det är en helt okej tid. Det är så här 3.35 per kilometer. Det är en ganska hög.
Du får godkänt.
Ja. Nej, men jag vet, jag gjorde så här 1.48 på Lidingöloppet väldigt tidigt i min karriär. Jag kan tänka mig att när jag hade de där loppen, när jag sprang på 1.47, 1.48 på 30 meter då, och baserat på vad jag tränar, jag tänker att jag hade nog kunnat springa Lidingö där på någonstans 1.42, 1.43, och då är man ju topp 10 bland alla, inklusive alla utländska löpare också. Ofta, många år har man ju varit topp 10 på det här, så att långt ifrån att man vinner, men ändå liksom man är med där uppe bland de absoluta topplaceringarna. Så att jag hade väldigt mycket hård träning. Man tänker att långdistans triathlon, att det är väldigt mycket långt och lugnt, men på elitnivå så är det väldigt mycket alltså det är väldigt mycket hård träning, mycket tröskelträning, mycket aeroba intervaller och ibland ganska rena mördarpass där det känns som man ska dö nästan i princip då. Så att om man tittar på min träning idag så är det väl, jag har ju tagit bort alla de här ytterligheterna. Jag simmar ju fortfarande jättemycket på sommaren i alla fall. Jag älskar att simma liksom i ute 50. Jag cyklar en del, men absolut, det är väl det jag har skurit ner på mest. Jag cyklar mer mountainbike idag än något annat. Jag springer ganska mycket precis just nu, springer jag faktiskt en hel del, för jag ska köra ö till ö här för 17 gången i rad. Men annars så springer jag mycket barfota intervaller på gräs och springer väldigt sällan riktigt, riktigt långt. Så, för jag tycker att jag tar väldigt mycket stryk av det. Plus att man blir ju helt oduglig efteråt hemma. Det är tufft att ha barn som klänger på. Alltså man är, det är ju också så här, elitträning. Jag var ju själv då, eller jag hade ju en tjej och så, men jag hade ju liksom inget annat ansvar, och då kan man tillåta sig att träna sig så trött att man liksom inte behöver göra någonting. Det gör jag väldigt sällan idag. Jag tränar ju jag tränar ofta mellan 2 till 3 timmar per dag, men det är ofta uppdelat på många aktiviteter, så att simning, cykel och löpning fortfarande, men inte så långa pass, inte så hårda, så att de är hårda ibland, men inte så hårda som de var som 3-3-1. Men jag gör också många andra saker då. Jag kör mycket SUP, stand-up paddle tycker jag är fantastiskt. Jag kör mycket skidor på vintern och älskar skateskidåkning. Jag är inte speciellt bra på det, men jag älskar motionsformen. Och så kör jag mycket mera styrketräning idag. Jag är på gymmet nästan varje dag faktiskt. Och jag tycker det är superhärligt på gymmet. Jag älskar känslan i kroppen av styrketräning. Och i den här, vad ska man säga, hälsoambitionen, så försöker jag ju snarare att gå upp i vikt idag än att gå ner i vikt. Jag tappar ju vikt, eller så, jag håller ju min vikt väldigt lätt, men min långsiktiga ambition är ju faktiskt att försöka gå upp 5 kilo i vikt i muskler, därför att kan man det så ska man det, för att det kommer bli svårare och svårare med åldern.
Ja, jag blir förstås glad av att höra det. Jag har ju ett stort bias för styrketräning oavsett.
Ja. Nej, men jag är den största förespråkaren av styrketräning och sådär, definitivt. Det finns enorma kvaliteter att hämta av styrketräning. Så sen kan man ju träna styrketräning på många sätt. Jag var ju väldigt funktionellt stark som cyklist. Jag hade ju förmågan att dra extremt tunga växlar och alltid varit väldigt stark och simma med paddlar och simma fjärilsim och löpstark i terräng och så här. Men det är en annan form av styrka. Så att nu jobbar jag ju mer med klassisk styrketräning på det sättet, där man liksom verkligen får ta i specifika övningar och sådär. Ja, jag uppskattar verkligen tiden på gymmet, och man kan träna väldigt effektiva pass, och man kan träna sig väldigt trött i en övning på bara 4-5 set, och jag tycker det är en härlig känsla faktiskt då. Så precis, styrketräningen är det som är mest konsekvent och återkommande i min träning året runt, hela tiden faktiskt.
Jag vill ställa en till specifik träningsfråga. Sen vill jag återgå till lite mer hälsa, filosofi, tänker jag.
Ja, visst.
För du har gjort en hel del liksom äventyrsevent. Du har fått följa, som du sa, simma från Stockholm till Göteborg och sånt där. liksom oändlig volym över en lång period.
Ja.
Vad är det för skillnad på att träna inför till exempel ett Ironman triathlon eller ett sånt där som simma Gotland runt eller något sånt där äventyr?
Ja, alltså det är ju egentligen samma sak faktiskt. Det är nästan, ja, i det stora hela samma sak. Det blir ju väldigt, väldigt mycket träning av samma. Alltså bygga upp en väldigt typ tålighet och styrka. När jag tränade för att simma mellan Stockholm och Göteborg, då hade jag ju ett... Jag hade ju en jättehård träningsperiod hela det året och den våren. Och bland annat var jag iväg och körde två stycken etapplopp på mountainbike. Jag körde bland annat Cape Epic i Sydafrika som är ett av världens tuffaste etapplopp. 8 dagar, om man säger 45 timmar cykel på 8 dagar i Sydafrika. Så jag hade ju också mycket distansträning i andra idrotter. Och så, men sen så att hög volymträning bara och också med en hel del intensitet. Mycket många dagar med dubbla simpass inför och så här, så att egentligen bara bygga upp en ganska hög nivå av aerob förmåga och stryktålighet i sammanhanget och lite mer specifik anpassning för det man ska göra. Ja, men när jag simmade mellan Stockholm och Göteborg försökte jag ju lägga på mig en del vikt då. Jag försökte ju nästan att bli lite tjock om man ska vara ärlig. Eftersom jag visste att det är väldigt mycket sådär, det kommer bli kallt och det kommer bli en stor utmaning och det är viktigt. Man kan inte, det är verkligen ingen bra idé att komma så deffad som möjligt till 64 mils långsimning och komma dit med 6% kroppsfett. Det är en riktigt dum idé. Så jag försökte ju liksom lägga på mig vikt, men det är ju väldigt svårt att göra det när man samtidigt förbränner många tusen kalorier per dag i sin träning. Så att jag försöker tänka, och så har det ju alltid varit att försöka se på vilka krav som ska ställas i det som man ska tävla i. Liksom. En långdistans triathlon eller ett VM i triathlon har ju sina speciella krav baserat på vilken bana man kör och vilket väder man förväntas köra, vilken tid på året det är. Simma Stockholm till Göteborg har ju sina specifika krav. Det kräver ju en enorm simuthållighet, en bra simteknik och sen ett starkt psyke, inte minst då, att kunna att veta vad det är man ger sig in i. Och så jag har försökt att förbereda mig specifikt varje gång. Ja. Simäventyr, ja, men då är det väldigt mycket, naturligtvis väldigt mycket simning. En generellt sett hög aerob förmåga. Liksom. Gjorde en hel del när jag simmade runt pucket och sådär. Men då kunde jag simma dubbla simpass och sen köra skidor i mellanpassen och sådär också. Så att, ja, men bara att man ska vara stryktålig och bra genomtränad för sin aktivitet.
Okej. Om vi tar fortsatt här då, en lyssnarfråga kom in.
Mm.
Hur får du ihop träning, kost, livet i helhet nu när du är förälder och familjeman? Liksom om du, ja. Hur arbetar Jonas Colting med vardagsrealism?
Mm. Ja, men jag kan berätta vårt schema här hemma, eller så, hur det ofta ser ut då. Och jag kan ju säga direkt att nej, men det är ju inte... Det är ju inget enkelt pussel att lägga, och jag tror alla föräldrar känner igen sig i att det spelar ingen roll hur mycket tid man ägnar med sina barn och hur självuppoffrande man är. Man kommer ändå ha dåligt samvete för de tillfällena där man liksom inte kan vara närvarande eller där man liksom svävar. Och jag tror att för de flesta människor som har riktiga jobb att åka till så känns det mer liksom, det är inte så mycket man behöver fundera över för att ja, pappa åker till jobbet 6:30 eller 7 och så kommer man hem och sådär. Och det är inte så mycket att liksom be om ursäkt för i sammanhanget. Jag jobbar ju mycket friare, vilket ju är ett plus för mig, men det är också liksom lite grann av en nackdel, därför att jag är ju här hemma och barnen kommer ner här i källaren i mitt kontor men jag är väldigt mobil av mig. Jag har ju förskolan precis utanför dörren här, så jag kan ju liksom springa ner och hämta dem 15:28 när de ska hämtas 15:30, och så hoppar jag lite studsmatta med dem och så får man lite kvalitetstid. Men ja, nej, men jag gör ju vad jag kan helt enkelt för att vara närvarande med barnen. Jag prioriterar min egen träning i hög utsträckning, men jag tränar nästan alltid när de gör någonting annat, alltså när de är på förskolan eller när de sover. Så ofta går jag upp klockan 7 eller lite innan 7, och då går min fru ut på promenad med hunden. Sen kommer hon hem vid 8 och då tar hon liksom över. Då har jag varit lite med barnen på morgonen. Sen åker jag oftast och tränar då på morgonen först. Och sen efter jag har tränat så äter jag och så jobbar jag det jag kan fram till eftermiddagen. Och sen i regel är jag med barnen en stund på eftermiddagen, och kanske hela eftermiddagen. Och kanske med på någon aktivitet. Igår var vi på mountainbike-träning med killarna och sådär. Och däremellan har jag oftast tränat ett andra pass kanske då. Och sen så jobbar jag hela kvällen fram till att jag går och lägger mig. Så att jag gör ju, jag menar, jag jobbar ju på andra tider ofta. Ja, jag tränar ju på liksom lyxiga tider kanske när andra människor jobbar. Men jag jobbar ju fram till midnatt också varje dag i princip. Jag sitter ju alltid framför datorn här nere då och jobbar och beroende lite grann på vad jag har att göra och sådär. Och jag trivs bra med det. Jag har ju valt det här livet själv. Jag trivs med det jag jobbar med och vad ska man säga, jag älskar de projekten jag är involverad i och så. Så att försöker liksom hitta en balans i det och bara lite veta vad man ska tacka nej till och veta vad man kan moderera och sådär. Så min filosofi är ju att vara närvarande till 100% med barnen när man gör någonting med barnen. Och då kan det räcka med att man hoppar studsmatta en kvart tills att de själva säger att de vill gå in och dricka lite saft och så är ju det fantastiskt liksom. Men att de känner att pappa, jag försöker liksom aldrig säga nej till mina barn utan jag försöker alltid säga ja. Men så blir det då kanske en liten stund för barn har ju liksom ett kort spann och så. Och sen så gör vi en del aktiviteter med familjen naturligtvis då. Vi åker på mycket aktiviteter ihop och ja, men sen lördagmorgnar då är det barnens crossfit och sen åker vi och simmar allihopa tillsammans och så där. Så att, men så är ju småbarnslivet liksom. Man går ju lite grann om lott med varandra som partners och man gör sitt bästa och om det är någonting jag skär lite grann på då så är det ju min egen sömn dessvärre. Men å andra sidan sover jag väldigt bra när jag sover. Återigen, jag tror de flesta känner igen sig i det. Men jag tittar väldigt lite på tv och jag sitter inte, ja, jag ska inte säga att jag är jätteeffektiv så, men jag försöker att vara hyfsat, jag är absolut inte stressad egentligen, men jag försöker vara hyfsat effektiv med det jag ska göra. Jag försöker ta lite lugn planeringstid varje dag, liksom jag har en bok jag skriver det här där jag liksom försöker liksom mappa ut dagarna framöver och sådär, hitta prioriteter, när man barnen kommer först, familjen såklart. Sen måste jag träna och äta utan det funkar liksom. Så jag försöker hitta en prioriteringsordning. Om jag inte är fit eller mår bra eller inte tar hand om mig själv, då faller ju allting jag jobbar med. Så jag försöker så här, de delarna är ju liksom viktiga för mig för att jag ska vara jag. Och då faller det sig ganska naturligt faktiskt. Och det frigör väldigt mycket energi i allt annat jag gör i sammanhanget. Jag liksom kan jobba frenetiskt framför datorn efter jag har tränat därför att jag är pigg helt enkelt. De dagarna jag fastar är ju supereffektiva så att det gäller ju liksom att anpassa. Jag har ju mitt unika liv och min unika tillvaro. Jag jobbar ner i min egen källare. Det är jättepraktiskt därför att det är väldigt tillgängligt. Jag kan jobba här på kvällen, jag kan gå på morgonen. Och sen när jag är iväg och föreläser då får ju min fru dra ett tungt lass dessvärre. Men ja, det är så det är liksom. Det där är någonting som alla har att hantera. Andra har jobbresor och sådär också antagligen. Så man, ja, jag är så van, jag är så van vid den här tillvaron. Jag har liksom aldrig haft något annat jobb än det jag har just nu. Nu är ju det större utmaningar när jag har små barn också. Men det är ju också otroligt. Ibland är det ju så här att man får göra avkall på saker. Jag menar, Rufus, min äldsta son, hade ju mycket väl kunnat komma ner här nu om man visste. Nu vet de att jag är upptagen här, men i vanliga fall hade han kanske kunnat komma ner där och så säga så här, pappa jag vill sova med dig. Ja. Och då är det ju så, då vill han att jag ska ligga och gossa lite och läsa saga. Och, ja, om det kan ta flera timmar, man vill ligga och gossa och prata och då blir det ju inte mera gjort den kvällen. Men å andra sidan, ja, då är det ju så. Då har jag gjort det viktigaste som finns, nämligen att vara med barnen.
Om vi tittar på befolkningsnivå, hur mår vår kära svenska befolkning? Har vi några mindsets, vanor, liknande som gör att vi mår olika bra?
Ja, jag vet inte riktigt hur man ska se på det, men det är klart att den upplevda hälsan kanske ändå är rätt okej hos ganska många. Men alltså det är en väldigt svår fråga att svara på. Det är klart att vi har en väldigt hög materiell nivå. Vi har ett överflöd av mat och energi. Men fakta visar ju att många lider av kronisk ohälsa eller begynnande kronisk ohälsa. Och som det verkar också av väldigt mycket psykisk ohälsa. Man pratar ju väldigt mycket om det psykiska, ja, det dåliga måendet. Vi måste ta unga människors dåliga mående på större allvar. Vi måste ta ensamma människors dåliga mående på allvar. Jag är ganska säker på att den psykiska hälsan hos människor i allmänhet kanske är lägre och sämre än vad den fysiska hälsan är. Och det är ju ett jätteallvarligt problem. Jag pratar ju gärna om medelålders män då, en kategori människor som jag själv representerar. Och det tror jag det psykiska, det tror jag att det dåliga måendet är oerhört utbrett, tyvärr. Jag tror många medelålders män dricker för mycket, äter för dåligt, saknar samtalspartners, bär mycket ansvar på sina axlar, man är oroliga för saker, man har en vikande fysisk hälsa, en vikande sexualitet, man tappar lite av sin manlighet. Man är mer benägen för riskfyllt beteende och missbruk. Ja, men jag tror att många medelålders män mår riktigt, riktigt dåligt faktiskt då. Så att, sen vet jag inte om folk i allmänhet uppfattar att de mår sämre fysiskt än vad de skulle kunna göra, därför att det nya normala är ju att må lite dåligt. Det nya normala är ju att vara lite trivselöverviktig och sådär. Nu finns det ju, det är naturligtvis jättemånga exempel på medelålders män som är i super, superbra form. Men jag skulle säga att den stora majoriteten av människor är ju lite så här, ja, man gör sporadiska ryck lite här och där, men sen, och så belönar man sig själv i andra änden med ganska många saker som inte är så bra. Så det är svårt att svara på, men statistiken visar ju i alla fall att svensken blir mer och mer överviktig, och att en större procentdel är överviktig. Det är ju mer än hälften av alla svenskar som är betraktade som överviktiga. Jag tror väldigt många människor som är från 45 uppåt äter mediciner av något slag för någon begynnande kronisk sjukdom. Det kan vara högt blodtryck eller kolesterolsänkande eller något annat sådär, va? Och ännu fler äter psykofarmaka för att hantera sin vardag. Så att jag tror att människor är ganska bra på att maskera den ohälsan som de i så fall bär med sig. Men det är naturligtvis så att det är ju den riktiga epidemin. Den stora epidemin är ju det här kronisk livsstilssjukdom, metabol ohälsa, psykiskt dåligt mående och så vidare. Så att trenden pekar ju åt fel håll, det är jag ganska övertygad om. Och tittar man på barn så tror jag att det ser ännu sämre ut. Jag menar, jag har ju sett halvnakna, avklädda barn i simhallar i hela mitt liv liksom. Och det är så tydligt idag att om barnen förr i tiden och majoriteten förr i tiden var väldigt slanka, och barn ska ju vara slanka, så är det ju många barn idag som är ganska runda och liksom sådär i tonåren då, man ser liksom att det finns en begynnande övervikt eller en ganska tydligt markerad övervikt, och det är så himla tråkigt, och det är så synd om de barnen tycker jag, eller det är så oerhört olyckligt att man tidigt hamnar i den någonstans att man växer upp och betraktar sig själv som lite fysiskt inkapabel, och att man vänjer sig väldigt snabbt vid tanken på att man är lite tjock, och man har vant sig vid någonstans här att sött är gott, sött är bra, och att det blir godis och fika och snacks och sådär som är liksom den stora och återkommande trösten i vardagen. Och det är himla synd faktiskt. Det är ett jättestort problem. Så det finns ju mycket att säga runt det naturligtvis, och det är svårt att kasta skulden på någon och så. Jag tror att det handlar om väldigt mycket aningslöshet. Jag tror det handlar om väldigt mycket så här att någon annan ska ta ansvar för det här, att det är på något sätt statens uppgift eller skolans uppgift eller samhällets uppgift eller doktorns uppgift, så här, vårdcentralens uppgift. Det är helt enkelt någon annans uppgift än en själv. Sådär, så att ja, jag gör vad jag kan för att väcka lite liv i folk i de frågorna i alla fall. Ja. De som är mottagliga och vill lyssna.
Och det uppskattar vi. Jag fick faktiskt till mig från en lyssnare som hade som var reklamare och hade tillgång till Statistiska centralbyrån data i sitt jobb som reklamare liksom. Mm. Och mycket riktigt så uppfattar, alltså perception är inte verklighet. Ja, just det. Majoriteten av svenskar uppfattar sig själva som hälsosamma.
Jag tror att det stämmer, för de äter ju sina besäll, de äter ju sina grovmackor med besäll och lättmargarin, och liksom de äter ju sin nyckelhålsmärkta yoghurt, och ja, men du vet, de köper sin vegoburgare och de försöker vara samvetsgranna och så här, och så ja. Mm. Återigen, man ser liksom inte skogen falla träd, och man har en skev och konstgjord bild av vad hälsa är och vad bra mat är och vad rörelse och träning är, eller vad som är lagom och riktigt och rimligt och sådär. Vi är så, där tror jag aningslösheten är enormt utbredd, tyvärr.
Och här kommer vi tillbaka till begrepp som extrem. Om nu Jonas Kolting är extrem, den bilden du målar upp, har den här hälsan, är det inte mer extremt?
Jo, jag tycker det faktiskt. Jag tycker jag är oerhört icke-extrem i sammanhanget. Alltså, jag utgår ju någonstans ifrån att jag är ju ett fysiskt djur, och mitt DNA, alltså går man bara tillbaka, så långt bak man kan tänka sig i mitt arv liksom, man bara går tillbaka ett antal hundra år, och så därifrån går man tillbaka 100 000 år. Jag menar, mitt DNA dikterar ju att mina förfäder rörde sig, ja, men i princip all vaken tid. Alltså, man var ju så oerhört beroende av sitt fysiska jag för att bara överleva vardagen. Vardagen var ju en kamp. Vardagen var ju enormt mycket obekvämlighet och oerhört mycket motstånd i olika sammanhang. Idag är vi ju så alltså nästan perverst bekväma med bekvämlighet, att vi inte ser när bekvämligheten skadar oss. Så att, jag menar, att vara ett mänskligt djur i vårt DNA, i vårt arv. Vi är ju det mest fysiska djuret som finns. Vi är ju exceptionella konditionsvarelser och besitter någon form av naturens tiokampsförmåga i allting som vi kan göra. Vi kan bära tungt med händerna, vi kan kasta med vårat skulderblad och axelled. Vi har en oerhörd förmåga via våra hälsenor och vår upprätta förmåga att röra oss. Och vi kan springa och gå, och vi kan huka oss, och vi har en fettförbränning och en metabolism som gör att vi kan hålla på dagar i sträck utan att äta. Vi hanterar tillfällig energibrist fantastiskt bra. Och så här. Och allt det här är ju liksom via evolution och biologi av ren överlevnads... För att vi ska överleva som art, så har vi liksom tvingats till det. Och när vi inte stimulerar dem förmågorna fullt ut, så blir vi ju sämre versioner av oss själva, och det sätter ju sig också på vårt psyke. Så att jag kan ju alltid replikera, men när någon tycker så här att oj vad du tränar mycket, det är ju verkligen extremt, då brukar jag ju svara med att så här, ja men jag kanske tränar 2 timmar idag och 3 timmar imorgon, men jag sitter ju faktiskt ner nästan all övrig tid. Jag sitter ju här framför datorn, jag sitter ju och jobbar, sen åker jag bil och så där. Det här är ju ett absolut minimum av vad min fysiska kropp och hela mitt jag, det är vad jag behöver. Jag behöver den här syresättningen, jag behöver de här timmarna av rörelse och motion för att jag ska vara en bra version av mig själv. Så att jag kan ju tycka att den här moderna bilden av vad som är rimlig träning, alltså det är 2300 steg, är ju rent löjeväckande. Det är ju nästan patetiskt i hur man beskriver det. Så jag tycker ju liksom att det saknas också självinsikt. Vi har ju liksom helt och hållet, vi har ju verkligen glömt vad vi är och hur vi ska leva. Jag menar, om jag äter kött och lever, då är ju det självklart för det mänskliga djuret att vi ska äta det. Det finns ju alltid någon som sitter där med någon sojabörjare som tycker jag är extrem. Och jag menar, ja, varsågod och tyck det, men jag vet. Men det är väldigt svårt att argumentativt övertyga mig om det och vinna den diskussionen, anser jag. Så att man kan ju alltid vända på det här och säga att det är nog inte jag som är onormal eller konstig eller du, utan det är nog den stora majoriteten som lever i någon form av villfarelse i vad det innebär att faktiskt vara människa och hur man gör en bra version av sig själv. Jag menar, jag har ju förmånen att få vara frisk och stark när jag är 50 nu, men det är ju inte för att jag är unik på något sätt, det är jag ju inte, och jag är inte speciell heller. Jag försöker bara tänka på vad jag gör varje dag. Jag försöker bara liksom leva i någon form av självinsikt i vad jag är för någon form av varelse och vad jag behöver för att stimulera min naturliga hälsa. Men människor som är i bra form och är friska och kan göra fysiska saker som är anmärkningsvärda, de är ju inte på något sätt speciellt byggda. De är bara ett resultat av väldigt många dagars medvetet leverne liksom. Så att det är liksom viktigt att poängtera det här. Jag skulle aldrig vilja framställa mig som någon övermänniska eller som någon bättre människa för den delen heller, utan som bara som någon som har hittat en väg ganska tidigt och som har varit hyfsat konsekvent, inte alltid konsekvent för jag är också svag och slarvar och sådär, va. Men att det handlar om vad man gör under majoriteten av sina dagar och under liksom majoriteten av sina val i sammanhanget då. Det tror jag också så här att många liksom lever ju bara på och man tänker inte efter riktigt. Man är så fullt upptagen med andra ytliga attribut i livet och det blir ett problem.
Vi ska avsluta med lite nakna hälsan snack.
Ja.
Är det sånt här du kommer prata om på din föreläsning?
Exakt, det är precis i den här andan som vi har pratat faktiskt som jag bygger föreläsningen. Men jag försöker liksom ge en liten historik och en liten tidsram och en liten så här... Ja, men att jag försöker sätta det här i en kontext med oss människor och liksom att så att vi, alltså just det här hur extrem våran tid är i den tiden vi lever i. Vi har våra telefoner som vi har i princip, som vi nu ser som helt oundgängliga, som en absolut nödvändighet i våra liv. Det är en väldigt ny uppfinning. Vi har den liksom digitala tekniken, vi har internet, vi har fullständigt, ja men alltså, det är ju rena science fiction-världen vi lever i om vi jämför med vad vi tänkte oss kanske för 40 år sedan eller någonting. Så att bara under min livstid har ju världen förändrats något enormt mycket, vilket ju också har påverkat hur människor jobbar och hur man äter och hur man informerar sig och sådär. Och det är såklart så att det påverkar oss väldigt, väldigt djuplodande, och framförallt så normaliserar det ju saker som är konstiga. Så jag försöker sätta allting i en tidsaxel i den typen av kontext och försöker landa väldigt mycket i att ja, men alla de här moderna attributen, de må ju, det må vara hänt och de har ju sina fördelar och så är det bara. Det här är våran värld som den ser ut. Men det gäller ju liksom att inte fastna där. Det gäller ju att ändå kunna se lite vidare och lite bredare och någonstans falla tillbaka. Jag menar, jag håller ju på med min telefon hela tiden också. Men jag balanserar upp det med att simma 90 minuter i en ute 50 under solen eller att springa 10 km på gräs med bara överkropp eller att äta så ekologiskt odlat kött jag kan med smör och sådär. Jag försöker hitta den balansen att så här, men det här nya är inte bara bra. Det finns ganska många dåliga delar i det med, men jag försöker balansera det med väldigt mycket som så att säga tilltalar det djupt liggande arvet som jag bär med mig och som alla människor bär med sig. Och det är exakt det föreläsningen handlar om, fast naturligtvis med mycket djupare resonemang då under 3 timmar.
Vem är den för?
Ja, den är för alla människor som vill ha antingen en bekräftelse på det de redan gör. Det kan finnas många människor som i någon mån anammat det här och som vill bara ha bekräftat eller som vill hitta argument eller som vill hitta en djupare förståelse för det här. Det kan vara för människor som känner att det finns problem i våran tillvaro idag, i vårat sätt att informera oss om hälsa, i våran livsstil, men som inte riktigt vet hur man ska komma till rätta med det. Och sen kan det också vara så att människor har fysiska och eller psykiska åkommor som man är ganska säker på hänger på livsstilen, och så vill man höra från någon hur man ska göra för att komma till rätta med det. Man vill få en, jag ska inte säga en spark i ändan, men man vill bli inspirerad och upplyft av den insikten att det går att förändra. Man vill få berättat för sig att det inte är något fel på mig, det är bara fel på vad jag har gjort. Men i mitt väsen så vill liksom, min kropp vill vara frisk. Allting strävar emot det här homeostasis och sådär, men att det handlar om att liksom, vi är livsstilsförgiftade, skulle man kunna säga. Så att det finns väl många, ganska många olika sorters deltagare som kommer på föreläsningen. Och det är en spridd åldersskara från tonåringar upp till 80-åringar faktiskt. Så att det är ganska svårt att plocka ut någon särskild grupp. Men förhoppningen är ju att alla går därifrån och är inspirerade i någon mån. Eller upplyfta, eller uppfyllda med någon form av sådär va, motivation kanske, eller inspiration, eller information, eller kanske till och med provokation. Alla de delarna är viktiga och bra. En provokation för tanken, ja, i alla fall att de ska ha lärt sig någonting förhoppningsvis, och att känna att vart man än är i livet just nu så finns det väldigt bra verktyg för att åstadkomma förändring, och förändringen är inte långt borta. Vi är ju alltid i någon form av förändring oavsett.
Det krävs ofta icke-mellanmjölkspersoner för att hjälpa till med sårbar självinsikt.
Ja, så det, kanske det är. Så
och det gör du ett hästajobb, Jonas.
Ja, tack så mycket. Jag försöker vara väldigt sådär. Ja, nej, jag skulle aldrig vilja. Alltså, jag försöker att inte. De här föreläsningarna handlar ju väldigt lite om mig själv. Jag använder mig själv visserligen som exempel i sammanhanget och så, men jag försöker alltid framhäva min egen vanlighet och sådär. Och, ja, men jag liksom alla andra människor måste ju leva med ett ganska stort mått, eller ett väldigt stort mått av ödmjukhet. Det finns mängder med saker och parametrar i våra liv vi aldrig kan hantera, och det finns absolut inga garantier för någonting. Vem som helst kan falla död ner vid vilken given tidpunkt som helst. Det har man liksom ingen garanti för någonting, men att det handlar väldigt mycket om livskvalitet, och det handlar mycket om medvetenhet och att välja själv och att inte känna sig som ett offer. Jag tror väldigt många människor idag känner sig som just offer, att man är förutbestämd in i ett visst öde, och det kan ju till och med vården bekräfta många gånger, att människor som är överviktiga, jag fick ett mejl idag från en kille där nu har han gått ner jättemycket på egen hand och genom ketogen kost och kött och fasta och sådär, men att han fick ju höra av flera läkare att han var fet för att han ska vara fet, därför att han har det i sina gener och det finns ingenting han kan göra mer än att möjligtvis operera sin friska magsäck och sådär. Så jag tror många människor möts med samma attityder och då drabbas man av en känsla av maktlöshet och någonstans att man inte har några val att göra annat än att bara ge upp sådär, va? Och det är väldigt synd, och mitt mål är ju att uppmuntra människor till den raka motsatsen. Man har alla möjligheter att välja och alla möjligheter att påverka, och att ingenting är ju liksom en tävling när det gäller hälsa på något sätt. Det handlar inte om att mäta någonting och jämföra sig, utan att utgå ifrån sina egna sin egen nivå, eller sådär, att allting kan ju bli bättre utifrån det egna perspektivet bara genom att man försöker och gör sitt någonstans. Man gör det bästa med det man har på något sätt. Va? Mm.
Ja. Sista fråga.
Ja.
Hur kommer man i kontakt med dig och hur bokar man en biljett till din nakna hälsa föreläsningsturné?
Det lättaste är nog att följa mig på sociala medier, tror jag. Man kan gå in, allting jag har står i mitt eget namn, Jonas Kolting. Man kan kolla på Facebook, Instagram kanske är den bästa appen för att följa mig. Därifrån hittar man ett sånt här länkträd och där finns allting som jag gör då, både triathlon coaching och simcamp, resor som jag arrangerar, men också föreläsningar då. Så att söker man bara på mitt namn i de olika sociala medierna eller på hemsidan så är det väldigt enkelt att följa mig eller komma i kontakt med mig.
Mm. Likaså länk till vilka städer som besöks, vilka arenor och vilka tider som gäller.
Ja, vilka städer, det där som man säger, exakta platsen och så, jag brukar boka det ganska sent baserat på hur många anmälda och sådär det är. Men det kommer alltid ut deltagarinformation till alla de som anmäler dem med cirka en veckas varsel. Men det är alltid centralt i respektive stad som föreläsningen genomförs då.
Ja, men toppen. Jag har fått rekommendation om den tidigare. Och jag ska definitivt
Gå
den antingen i Göteborg. Varberg hade du också, va?
Varberg har jag också.
Göteborg, Varberg, kommer jag till.
Ja, vad roligt. Ja, det ser jag fram emot.
Får ju flexa en dubbelbiceps på bild.
Ja.
Där, ja. Ja, men toppen. Har du några avslutande ord? Jag ska låta dig ha en nedvarvning med familjen här.
Ja, tack så mycket. Nej, men det finns ju, det här, vi pratar ju om de bredaste av ämnen här. Man skulle kunna sitta och prata om enstaka detaljer här i timmar naturligtvis. Men om jag har några avslutande ord så är det väl att tänka själv, skulle jag vilja säga. Och att resonera pragmatiskt och logiskt, att ifrågasätta väldigt mycket av det som man möts av som självklara sanningar eller narrativ som vi så att säga förmodas följa, och att inte vara naiv i den informationsmottagligheten. I princip allting idag har ju, det finns en agenda i bakom det mesta idag faktiskt, och det betyder ju inte att avsändaren har fel på något sätt, men ofta är budskapet färgat på något sätt eller överdrivet och i vissa fall rent felaktigt. Så att jag tycker man ska kultivera den förmågan att tänka själv och att tänka kritiskt och att framförallt tänka logiskt och argumentativt, i synnerhet när det gäller människors hälsa och välmående i olika sammanhang. Därför att råd och information som baseras på de människorna vi är och har varit de senaste 30-50 åren står sig oerhört slätt till insikter som baseras på vad vi har varit och vad vi kommer ifrån. Om vi tänker en tidslinje på 20 000 år eller 200 000 år eller till och med 2 miljoner år. Det tycker jag är logiskt och insiktsfullt. Och kan man lära sig att ifrågasätta på det sättet, så då har man kommit en bit på vägen, tycker jag.
Suveränt. Jag tackar dig ödmjukast för din tid.
Ja, men tack själv. Det var jättekul att vara med och jättebra frågor och himla, vad ska vi säga? Det var bra, det var väldigt bra. Det var djuplodande och det var ju tacksamt för mig, för jag fick utveckla lite frågeställningar och sådär, och det var toppen, tycker jag. Hoppas du är nöjd med
100%.
Ja, vad kul.
Då trycker jag på pause, stop recording, så får vi önska alla en trevlig dag var det nu är någonstans.
Ja, absolut.
Tack och bock från Jonas och mig.
Tack.
Tja. Och där var avsnittet slut för den här gången. Det var ett stort nöje för mig att ha Jonas på plats. Jonas är en praktiker, han är en utövare. Jag tycker det är väldigt intressant att titta på hans exempel och ta till mig av hur livsstil kan vara just den medicin du behöver, mer än farmakologi. Jag blir väldigt inspirerad av hans kapacitetsbyggande approach, så att vi människor oavsett nivå kan förbereda oss för ett mer och mer fysiskt liv. Jag får ju också höra att Jonas mer och mer har börjat använda styrketräning i sin praktik, vilket då värmer mitt styrketräningshjärta såklart. Jonas var superproffsig på att återkoppla, tackar jag till podd,
Och jag fick faktiskt rekommendationen av min vän Robin som driver PLC-podden som ni hörde på min podd för ett par veckor sedan. Värt att nämna är att jag själv gör en liten appearance på Robins PLC-podd som droppar nu på söndag den 27 augusti. Tycker ni om budskap som den nakna hälsan, frisk, stark och fri, springa barfota, gnälla mindre, ta mer ansvar, äta mer kött, ja men då har du nog hittat ganska så rätt i den här kanalen. Jag tycker Jonas var väldigt ödmjuk och trots att han lever som man gör så tillskriver han ju inte direkt en doktrin till det han gör. I mångt och mycket, återta din intuition om vad du behöver göra. Ät när du är hungrig, spring långt, skapa mer än du konsumerar, ha lite koll på teknologi. Och lita inte på de enkla svaren om att du inte behöver göra jobbet själv. Tyckte du om det här avsnittet? Dela det till en kompis. Tagga någon i ett inlägg som kan behöva höra ett budskap ännu en tillgång. För då kanske just den här 11:e gången är det som får poletten att trilla ner hos en människa. Som kanske tar lite mer egen ansvar för att få diverse träning, livsstilsmedicin praktiskt gjord. Följ oss på sociala medier, @jonaskolting, @fitnessfilosofifloskler, kanske med ditt privata konto, @henrikvalis. Lämna gärna en review av podden. Har du vägarna förbi Stockholm, skicka ett meddelande så styr vi upp en PT-timma eller annat kul på CrossFit Nordic, där jag jobbar till vardags. Kan också plugga vårt online gruppcoachningsprojekt som kommer igång i mitten av september med arbetsnamn Winter is Coming. 8 veckor för att bygga ditt starkaste och mest motståndskraftiga jag i grupp, tillsammans med coach, men också uppmärksamhet på individnivå. Och vi bygger den här modellen på viktiga faktorer som vardagsmotion, styrketräning, kosthållning och sömn. Som faktiskt var någonting Jonas erkände att han kunde bli bättre på. Hoppas vi syns på Jonas föreläsningsturné Den nakna hälsan. Klicka in på hans Instagram. Så ser ni ett linktree med mer information om hur föreläsningsturnén ser ut och var du kan få dig en slap in the face, verklighetscheck, inspirerande föreläsningsstund med Jonas Kolting själv. Sveriges friskaste man. Från fitnessfilosofi och floskler, vi säger tack så mycket och på återseende. Coach Henrik out.